Ja, det är ett stort ansvar att handha Guds ord. Guds ord är kraftigt och levande. Åtskiljer själ och ande, märg och ben. Och jag vill försöka förmedla tankar jag har fått. Och jag hoppas på er förbön, för att jag vill att det ska vara smörjelse. Jag vill inte att det ska vara mina tankar eller att det ska färgas av mig, utan att Guds ande får ta fram här idag vad Gud vill ha fram. Jag har bett om det, att få vara ett redskap. Jag har tänkt på himmelriket. Himmelriket, som Jesus talar ju om himmelriket i evangelierna. Och han var själv himmelriket när han kom. Johannes predikade och sa att himmelriket är nära. Och det var Jesus som skulle komma. Och när Jesus kom så visar Johannes på honom. I Matteus 10 ser vi hur vi ska inte läsa hela det kapitlet, men det står om där hur Jesus sänder ut sina 12 lärjungar. Och han visar dem under hela det här kapitlet en undervisning om vad som var viktigt för dem, hur de skulle agera, och himmelrikets villkor och himmelrikets oerhörda värde. I Guds ögon. Det var oerhört kraft i detta. När han sänder ut sina 12 lärjungar så är det med himmelrikets kraft och makt. Han ger dem makt. Och det som var viktigt var inte då att de skulle själv se till eller ordna för sin tillvaro, sin, vad de ska äta och dricka, hur de ska ha. De skulle inte samla någonting eget för sin färd. De skulle tro att de i alla fall skulle få tillgodosett vad de behövde. Och han visar dem hur de kommer att bli hatade av alla. Hur han kommer att bli... förföljda för detta. I 16:e versen säger han: se, jag sänder er och stad så som får mitt in ibland ulvar. Det var deras villkor när de gick i himmelrikets på himmelrikets uppdrag med himmelrikets kraft och makt. Och han visar också hur oerhört mycket värda de är i Guds ögon, men däremot inte i människors ögon. Så är det ju med himmelrikets representanter. I Guds ögon är de absolut ingenting. Men i Guds ögon är de verkligen värd någonting. Men inte i människors ögon. Där är de inte värd någonting. Och det står att till och med huvudhåren är räknade på er. Det är så viktigt. Och den som ger en bägare vatten åt en lärjunge, han ska ingalunda gå miste om sin lön. Det så oerhört såg Gud på dessa människor som går i himmelrikets ärende. Och i Lukas 10 så står det att han sänder ut 72 andra. Och de fick också gå. Och han gav dem också samma besked, att jag sänder er som lamm mitt in ibland ulvar. Bär ingen penningpung, ingen ränsel, inga skor, och hälsa inte på någon under vägen, och så vidare. Och så ska ni säga, Guds rike är eder nära. Och så, det var det att han skulle själv komma dit. Guds rike är er nära. Jesus tänkte själv komma dit. Och jag har tänkt på detta med himmelriket. Det finns ju en oerhörd makt och kraft i himmelriket. Och vårt uppdrag är ju att på något sätt på jorden föra ner den här makten, den kraften. Det är vårt uppdrag. Därför Jesus säger ju i sin bön i Johannes 17. Så säger han så här, när han beder för sina efterföljare, så säger han så här, Johannes 17 och 14. Jag har givit dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom det inte är av världen, liksom icke heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem bort ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det är icke av världen, liksom icke heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Och så säger han, så som du har sänt mig i världen, så har också jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att de må vara i sanning helgade. Han sänder oss i världen, precis som fadern sände honom i världen. Så vi är sända med samma bemyndigande som Jesus i världen. Och då har vi också ett löfte eller en möjlighet att få samma kraft, samma makt som dessa lärjungar fick. Ja, han gav dem makt att driva ut onda andar. Han gav dem makt att bota sjuka. Han gav dem makt att till och med väcka upp döda. Och vi har tillgång till den kraften, den makten. Och jag har funderat då, för jag tycker, jag vill inte slå ner modet på någon, men vad beror det på att det är så kraftlöst bland oss? Jag ser inte så ofta att någon blir helad eller att det händer någonting. Den här kraften tycks inte vara så verksam som den borde vara. Jag vill absolut inte slå ner modet på någon. Vad beror det på att vi är så, att det finns så mycket sjukdom, svaghet ibland oss? Och vad är det som gör att det är inte så synligt? Vi har kanske blivit hemtama, vana vid vår tillvaro. Vi tror på Guds ord, visst gör vi det. Vi tror på att den här kraften och makten finns. Men på något sätt så upplever jag att vi har outtagna resurser till vårt förfogande. Och var är de och varför har vi inte tagit ut dem? Varför är det inte verksamt ibland oss, den kraft och makt som finns där för oss? Den fanns för lärjungarna som Jesus sände ut. De kom tillbaka, de var underbart glada för att till och med de onda andarna är oss lydiga. Ja, sa Jesus, men gläds inte över det. Gläds över att era namn är skrivna i livets bok. Det är det som är stort, att våra namn är skrivna i livets bok. Våra namn är också skrivna i livets bok. Men varför ser inte vi att vi kan driva ut onda andra? Alltså, visst händer det väl en och annan gång, men inte så som det skulle kunna göra. Och jag tror inte att vi skulle behöva gå och vara så under så mycket svaghet och sjukdom som vi är. Och jag skuldbelägger inte den som känner sig sjuk och svag. Absolut inte, för här är det ett kollektivt ansvar där vi allihopa kanske inte har tagit ut av de här resurserna. Kanske inte har predikat Guds ord så kraftigt och starkt som det borde vara. Vi kanske inte har varit noga med hans ord. Därför Jesus säger ju så här. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Får jag be dig, Saga, att min mobil, kan du komma med den till mig? Jag hade ett litet stycke där jag skulle läsa. Hittar du den? Ja. Jag glömde ta med mig. Jag ska bara läsa några ord utav, som jag hittade i en artikel som en broder som hette Levi Petrus skrev en gång. Jag ska bara läsa det, några rader där i en artikel. Där skriver han så här: den stora brist på kraft och välsignelse från Gud, som ofta är allt för mycket i ögonen fallande bland Guds folk, härleder sig oftare än vi tror från bristande helgelse. Om själarna vore helt uppgivna för Gud och tog avstånd ifrån allt som Gud satt sitt finger på, skulle deras personliga liv och den andliga verksamheten komma att överflöda av gudomligt liv. Och Herren skulle blotta sin arm till välsignelse för de hungrande skarorna. Vägen till uppenbarelsen av Guds kraft är att lämna allt som icke behagar Gud. Guds närvaro och härlighet representerades i gamla förbundets tid genom förbundsarken, vilken prästerna bar framför det folk som helgat sig. Om vi skiljer all synd ifrån oss ska vi få se Guds härlighet uppenbara sig i vår krets. Herren sa, helgen eder. Sker det så ska vi kunna gå in i löfteslandet och vi ska få erfara denna underbara rikedom av frälsning och liv. Vi behöver då ej leva i torka, missmod och nederlag utan få leva ett överflödande liv i helighet och rättfärdighet i alla våra dagar. Så skrev Levi Petrus ur en gammal tidskrift som... Och jag tror att det ligger mycket i det här som han skrev. Det bristande helgelse. För att vi behöver ju ha det här. Vi behöver ha den här. Vi behöver ta ut alla resurser som finns i Guds rike. Om vi ska kunna vinna seger i den här tiden. Om vi ska kunna vinna segrar för Guds rike i vår tid. Då behöver vi allt vad vi har löfte om i hans ord. Vi har hans ande. Vi har hans andes kraft. Var och en behöver bli andedöpt. Var och en behöver ta ut av de här andliga nådegåvorna. Vi behöver vara ivriga att undfå dem. Och är vi ivriga? Hur är det? Är vi ivriga att undfå nådegåvorna? Är det så att vi är ivriga? Jag ser inte den här ivern särskilt mycket. Och jag våndas över att säga det här. Jag vill absolut inte slå ner modet på någon, men jag vill att ni ska sporras till att söka mer av hans kraft och hans ande, därför det finns där för oss. Och är vi bara villiga att ta emot allt Guds ord i alla delar och vara noga med att ta vara på det ord vi ser och upplever, så kommer det här. Det kommer, jag tror att det finns där, att vi har möjlighet till detta. Far efter helgelse. Se till att bli helgad i hans ord. Tage talade om ordet här i söndags. Och likaså Jonathan förra tisdagen. Guds ord är det som ska forma oss. Guds ord är det som ger oss ljus och vägledning. Guds ord är så viktigt att det blir gestaltat i oss, upptaget i oss, att det blir något ett med vårt liv och vårt leverne. Det är ju så här med Guds ord att det ger oss näring, det ger oss sammansmältning, att vi blir ett hjärta och en själ. Men Guds ord åtskiljer också. Guds ord åtskiljer. Och är det så att man är ovillig att ta emot Guds ord, ja, då åtskiljer det. Och det är en fruktansvärd följdverkan, men så nödvändig om Guds folk ska kunna vara det som Gud vill. Och Gud vill ha ett folk i den här tiden som kan föra hans strid, som kan stå upp för sanningen och vara sanningens stödjepelare och grundfäste i den här tiden och i alla stycken. Vi har ju någonting att kämpa för. Vi har ju en kamp att utföra. En kamp för den tron som är en gång för alla meddelad åt det heliga. Vi ska titta i första Korinterbrevet. Jag tycker att hela första Korinterbrevet är en logisk följd som visar på, därför att vårt liv här och nu är ju en egentligen tillhör det himmelska. Så redan här och nu får vi leva det himmelska livet. Vi är införsatta med honom i den himmelska världen. Därför så som vi talade om, det handlar om himmelriket på jorden. Och det innebär att vi är, har ett helt annat mål, en helt annan tankesätt, en helt annan prioritet än alla andra människor. Om Guds rike verkligen får vara vår första prioritet, att vi söker Guds rike först och hans rättfärdighet. Om vi gör det, då kommer vi att kunna vara det folk som han behöver. Då kommer vi att kunna föra den här striden. Då kommer vi att vara ett ljus som lyser och en kraft och ett salt i den här världen. I första Korinthierbrevet så ser vi första kapitlet. Man kan läsa bara kapitelrubrikerna nästan, för så man ser vilken logisk följd Korinthierbrevet har. För att Paulus hälsar de kristna och så talar han i första kapitlet om korsets kraft. Korsets kraft, korset som skiljer oss från världen. Paulus säger i ett annat brev att jag är korsfäst för världen och världen är korsfäst för mig. Vi behöver korsets kraft i evangelium. Det är en dårskap för dem som går förlorade. Det är en dårskap att tänka så, att vi satsar bara på den himmelska världen. Vi ska satsa bara på den himmelska världen, inte på det som är här i tiden. Vi kan läsa i Josua-brev. Vi ska bara helt hastigt titta där. Det fanns en som gjorde en annan prioritet. I Josua 7. Josua 7 kapitlet. Där hade Israels folk intagit, kommit in i landet och erövrat och segrat över Jeriko. De hade fått noga höra att det som var i Jeriko skulle de till spillo ge, vilket är ett ord som betyder att de skulle inte allt vad där i är, står det i 6 kapitlet och 17 versen, men staden med allt vad där i är ska givas till spillo åt Herren. Alltså det skulle förstöras eller ges åt Herren. Ingen skulle ta någonting för sin egen del, för sitt eget. Men så fanns det då en som gjorde det. Och när de då skulle inta nästa stad, en liten stad som heter Ai, då förlorade de. De blev slagna. Och Josua förstår ingenting. Han visste ju inte om vad som hade hänt. Men denne Akan som hade varit med där, han hade förgripit sig på det tillspillogivna. Det står i 20 versen i 7 kapitlet i Josua att Akan svarade Josua och sa: det är sant, jag har syndat mot Herren Israels Gud, ty så har jag gjort. Jag såg ibland bytet en dyrbar mantel från Siniar och 200 siklar silver och en guldplatta, 50 siklar i vikt, och till detta fick jag begärelse och tog det. Se, det är gömt i jorden i mitten av mitt tält och silvret underst. Det var en handling som fick verkningar på hela folket. Därför Gud såg inte bara Akan, han såg Israel. Alltså det en gjorde fick återverkningar för hela folket. Och så är det för oss också. Det en gör, det får återverkningar i församlingen. Det är inte oskyldigt vad en gör för sig själv. Utan här är det frågan om att det vi gör, det får återverkningar i hela församlingen. Det hela församlingen lider nederlag av det som en gör. Och här prioriterade han saker för sin egen del. Han hade tänkt att ha det i sitt tält, det skulle ingen veta, men han skulle ha det för sig själv. Och han hade en dyrbar mantel ifrån Siniar. Siniar, det är inte utan vidare att den var därifrån. Därför Siniar var den plats där Babylon började byggas. Och Siniar var ett bygge utanför Gud. Och han hade tänkt att en mantel är ju egentligen kanske ett yrke, ett ämbete, en, Han såg en dyrbar mantel, ett fint, en fin position i samhället, någonting som han skulle ha. Så att han hade det att falla tillbaka på om det nu inte gick bra för Guds folk. Han skulle ha det här för sig själv. Och han trodde att han kunde gömma det i sitt tält. Det skulle ingen veta. Men vad du och jag gör och vad vi har för baktankar och planer, det får återverkningar i Guds ord. Eller i Guds församling, menar jag. Därför att det en gör, vi är betraktade av Herren så som ett folk, en kropp. Och det, varje lem ska vara med i samma ande. Och det som hände med Akan var att de var tvungna att ta itu med det så fullständigt att han med allt vad han ägde han blev stenad. Och det var ju en fruktansvärd slut för Akan. Men om man ser det i andlig bemärkelse vad det handlar om, så måste allt detta helt bort. Den här, så att det kunde bli seger. Och där har vi korsets evangelium. Och det är det jag tänkte på i samband med det. Korset är en dårskap. Men korsets evangelium säger ju att jag är död för världen. Och världen är död för mig. Och det är en dårskap. Och så står det i kapitelrubriken så här. Men för det kallade är det korset en Guds kraft och hur Gud har utvalt just dem som i världen är ringaktade. Jag anser att det står fel där. Det som i världen är ringaktat står det i kapitlet. Det som för världen är dåraktigt, det utvalde Gud. Det som i världen var svagt, det utvalde Gud. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud. Ja, det som ingenting var. Alltså du vet att vi kanske måste prioritera på ett sätt så att det vi utväljer, det vi har och tar vara på i vårt liv, det är ringa och föraktat i världen. Men inför Gud är det utvalt och dyrbart. Att vi prioriterar, att vi tar en sådan väg att vi här i världen blir ringa och föraktade. Det är dyrbart inför Gud. Därför så är ju Guds rike betraktat. Det är ringa i världens ögon. Men inför Gud är det utvalt och dyrbart. I kapitel 2 ser vi hur det handlar om att det inte ska vara fråga om mänsklig visdom och mänskligt förstånd, utan här handlar det om en visdom ifrån den helige ande. En Guds visdom som inte människor kan förstå. Det står att det är bara den som har Guds ande som kan förstå det. Till vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Du ser, det är frågan om ett liv som är så främmande för världen och så annorlunda och utanför. Så att det är bara Guds andes visdom som kan ge. Därför måste vi ha Guds ande. Sök Guds ande, du som inte är andedöpt, du måste söka. För du har Guds ande enligt löftet, enligt gåvan. Men ta emot det. Se till att få ta emot denna gåva. Du måste ha det. Och sen står det i tredje kapitlet hur en kristen församling bör betrakta sina lärare. Och vikten av att bygga rätt på den sanna grunden och inte på egen visdom eller på mänskliga lärare. Här handlar det inte heller om mänsklig visdom när det är frågan om vem som får vara lärare i Guds församling. Här handlar det om en Guds visdom som Gud lägger ner i vem han vill. Han väljer själv vem han ska bruka och använda. Och där denna världens visdom är dårskap inför Gud. I 18 versen står det: ingen bedrager sig själv. Om någon av er bland er menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så bliver han en dåre för att han ska kunna bli vis. Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Ja. Och så talar de om olika lärare. Här handlar det om var och en insatt för sig, så att allt hör oss till i Guds församling. Och så står det i fjärde kapitlet att de måste ta sig tillvara för partisin och högmod. Och apostlarna måste leva i ringhet, utsatta för världens förakt. Så är det ju. Och i femte kapitlet så står det om, jag tycker att hela Korinthierbrevet är en logisk följd i kapitlen som kommer. Här handlar det om otukt synd. Och det handlar ju om att vi, kroppen är för Kristus. Och i sjätte kapitlet hur de inte kan ägna sig åt otukt. För det är en synd mot Gud, därför att kroppen är för Gud, kroppen är för Guds andes tempel. Och vi ska inte då som människor på mänskligt sätt ta lätt på de här sakerna. De är jätteviktiga, därför att det förstör för hela församlingen om vi slätar över eller inte tar det allvarligt. Vi måste förstå att detta är jätteviktigt, därför det visar, vår kropp är ju Guds andes tempel. Och vi kan inte släta över, vi måste ta itu med synd och kalla det för synd när det är det. Vi har så lätt för att släta över. Så i sjunde kapitlet kommer det här med äktenskap och ogift stånd. Och så åttonde kapitlet, där handlar det om offer. Kött från avguda offer. För här handlar det om förhållandet till avgudarna, helt enkelt. I nionde kapitlet handlar det om att aposteln har försakat för evangelisk skull. För att han upplever att det är så viktigt att han vill segra för evangelium. Han vill inte ta någon lön för det. Utan det är en rättighet som han i och för sig hade. Men han har försakat det. För han har gjort sig till allas tjänare, Paulus. Och så står det i 24 versen där. Att löp så som denne. Den som ska vinna lönen. Så viktigt är det att få tag i det här, så att vi ska löpa så som den som vinner segerlönen. Vi får inte tro att det bara flyter till oss alldeles av sig själv. Nej, det här handlar om en kamp och ett löpande på tävlingsbanan som verkligen ska engagera oss på samma sätt som den som vinner segerlönen. Han har verkligen tuktat sin kropp och kuvat den för att han ska. Han har ett visst mål. Det är inte ett ovisst mål. Han kämpar inte liksom en man som hugger i vädret. Nej, han vet precis vad det handlar om. Och han är så angelägen om att vinna seger. Så att han vill pålägga sig återhållsamhet på alla sätt. För att vinna den här segerkransen. Det handlar om en återhållsamhet att äta vad som helst. Att njuta hur som helst. Nej, det kan man inte göra om man ska vinna segerlönen. Om man är en tävlingslöpare, då måste man vara återhållsam i alla stycken för att vinna en oförgänglig segerkrans. Och sen skriver han då i tionde kapitlet om detta med att alla hade tillgång till samma andliga mat, samma andliga dryck. Och de hade tillgång till det. Så är det med oss också. Alla har vi tillgång till de ting som kan göra att vi kan behaga Gud. Alla, men det står så här, men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De blev ju nedgjorda i öknen. Vad var det som gjorde att de inte vann seger? Jo, de hade begärelse till det onda. Ja, och det skedde oss till en varnagel. Alltså ett varnande exempel. För att inte vi skulle ha begärelse till det onda så som de hade begärelse därtill. Och så står det, låt oss inte heller bedriva otukt. Låt oss inte fresta Kristus och knorra inte. Klaga inte över din lott. Du har en liten tid att kämpa här och sen har du en oförgänglig segerkrans. Fattar du det vad du har? Fattar du det vad du har? Och då ska du väl inte klaga över din lott om det är liten tid, är kamp här i tiden. Det är det värt. Det är det värt. Vi behöver inte ha begärelse till det onda. Vi har någonting mycket större, någonting mycket högre. Och det här vederfors dem till varnagel. Och så står det i 13 versen, inga andra frestelser har mött er än sådana som vanligen möter människor. Och Gud är trofast, han ska inte tillstädja att ni blir frestade över er förmåga, utan när han låter frestelsen komma ska han också bereda en utväg därur så att ni kan härda ut i den. Alltså, mina älskade, undfly av gudadyrkan. Du vet att det är så lätt att komma in i sådana ting. Det finns frestelse för oss. Saker och ting kan bli avgudar för oss. Vi kan få begärelse till det onda. Men vi måste härda ut i den utväg som Gud bereder. Det finns en möjlighet för oss allihopa att vinna seger i de här tingen. Och så kommer det här med välsignelsens kalk. Det är ju det, vi kan inte ha delaktighet i vad som helst. När vi ska också ha delaktighet i Herrens kalk. Vi kan inte ha delaktighet i onda andars kalk. Vi kan inte äta av Herrens bord och onda andars bord. Förstår ni det? Det finns så mycket som de onda andarna sänder ut och frestar oss med. Det finns så mycket ont och som kan bli oss till fördärv. Vi kan inte ha delaktighet i båda och. Vi måste låta Guds ord helga oss så att vi blir så som Gud vill. Bliv inte för någon till en stötesten, varken för judar eller för grek eller för Guds församling. Och så står det i 31 versen, vad helst ni gör, så gör allt till Guds ära. Kan ni göra allt det vi gör? Kan vi göra allt det vi gör till Guds ära? Är det så att vi upplever att det gör vi till Guds ära? Det finns så mycket som vi sysslar med som kanske inte alls ärar Gud. Men vi måste göra det. Och så kommer vi till 11 kapitlet. Och det är ett kapitel som verkligen inte är lätt. Och det här har lagts på mitt hjärta väldigt mycket. Det som är, står i 11 kapitlet. Och det handlar om mannen och kvinnan. Och jag vet att jag har talat om det förut här. Ni kanske tycker att jag tjatar, men det är lagt på mitt hjärta. Därför att Gud vill någonting så stort med det här. Förstår ni vad stort det är? Vad Gud vill att mannen och kvinnan ska gestalta? Det är ju så här att allt i Guds skapelse är bilder. Jag finner bara mer och mer i hans skapelseverk som talar om det eviga, som talar om hans eviga rådslut, hans eviga frälsning. Allt i Guds skapelse. Du kan ta vad som helst, du kan ta dagen och natten, du kan ta solen och månen och stjärnorna, du kan ta det lilla fröet som har liv i sig. Du kan ta årstiderna. Du kan ta minsta lilla blomma. Du kan ta allt. Det talar om det eviga livets. Det som här i tiden är bilder på det eviga livet. Det som Gud har för oss. Allt är bilder på det. Och så är det också med man och kvinna. Gud skapade oss till män och kvinnor. Och i vår tid som är så, där det sätts upp ett sådant uppror emot Gud och hans skapelseordning, så måste vi tala om de här tingen. Så att inte vi kommer att på samma sätt som alla andra låta tankar komma som är främmande för Guds tankar. Mannen och kvinnan är skapade till Guds avbild, men mannen skapades först och kvinnan som en hjälp till honom. Och det här är ju bild, förstår ni, på Kristus och församlingen. Den hemlighet som ligger här i är stor, säger Paulus i Efeserbrevet. Den hemlighet som ligger här i är stor. Det är en stor hemlighet. Att mannen och kvinnan, varenda par som Gud har sammanfogat här i tiden, ska i detta visa vad Gud har tänkt, Kristus och församlingen. För det är det som är det stora, det viktiga. Och är inte du som jag angelägen om att få fungera i den roll Gud har satt oss till för att kunna den här bilden ska bli komplett och riktig för världen och för denna världens furste och för denna världens alla människor. Visa och förkunna vad Gud har tänkt. Det är du och jag kallade till. Och det är det mannen och kvinnan är kallade till att vara. Och då kan ju inte kvinnan vara huvud. Lika väl som mannen. Utan mannen är huvud därför att han är bilden på Kristus. Och kvinnan är bilden på församlingen. Alltså måste hon vara underordnad mannen. Det är väl inte farligt. Därför att Kristus och mannen. Det skulle väl inte på något sätt kunna vara så att mannen då får lov att förtrycka kvinnan. Som om Kristus skulle förtrycka sitt folk. Det gör han ju inte. Den här bilden har i alla tider efter syndafallet blivit så skadad, så skev, det har blivit sån obalans i det här i alla tider. Men i församlingen, med Guds andes hjälp, så ska väl ändå vi i församlingen kunna visa på detta hur förhållandet ska vara mellan Kristus och församlingen, mellan man och kvinna. Vi ska väl ändå kunna visa det ibland oss, så att det blir en balans i det här. Och att mannen kan älska sin hustru och visa henne den kärlek och omsorg och utge sig för henne så som Kristus utgav sig för församlingen. Och kvinnan kan i trygghet låta honom vara huvudet, råda. För att då blir det någonting väldigt fint som Gud genom oss kan visa för världen. I vår tid så är ju det här så ifrågasatt och det ska inte ens finnas några kön och det finns påhittade pronomen som jag inte ens vill ta i min mun, därför det är en sån uppror emot Gud och Guds skapelse. Och jag skulle så önska att vi i församlingen verkligen kunde vara annorlunda. Att vi kan vara annorlunda. Att inte vi också börjar använda sådana pronomen som inte finns och som inte behövs. Gud har ordnat man och kvinna till dem. Han skapade dem till detta. Och det står om det här i Korintherbrevet 11. Och det står mycket där som jag vet är så motsagt. Och det är frågan om makten på huvudet och det är frågan om att kvinnan ska återspegla mannens härlighet och mannen ska återspegla Guds härlighet. Ja. Och makten på huvudet är för änglarnas skull. Därför att änglarna, du vet att det är att ha någonting på huvudet, det är ju ofta en ett tecken på en makt, alltså att man har fått ett bemyndigande. Jag ska läsa ur en annan översättning där det står ganska tydligt. Det står så här. Jag kan läsa hela det där i en annan översättning. En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller raka av håret så måste hon ha någon huvudbonad. En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen. Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull. Och ändå i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. Till liksom kvinnan har kommit från mannen så blir också mannen till genom kvinnan och allt kommer från Gud. Döm själva, passar det sig att en kvinna ber till Gud barhuvad? Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår, men en heder för kvinnan, hon har ju fått sitt hår som slöja. Någon kanske vill börja strida om detta. Han visste det, Paulus, det här kommer att bli strid om. Men vi har ingen annan ordning och det har inte någon av Guds församlingar, skriver Paulus. Och det här kan vi ju prata om. Jag vill inte peka ut människor, det är inte det jag frågar om. Men jag tror att det har varit en väldigt, väldigt oklar undervisning om de här tingen. Och så, människor vet inte vad det handlar om. Och därför har man inte velat ta till sig det om man pratar om att det var en tid där och då. Jag tror inte det skulle vara med i Guds ord om det vore så. Att det var någonting som inte hade relevans för oss, för vår tid. Och sen kan var och en ha sin uppfattning, och jag vill inte att ni ska... var och en får döma själva genom Guds ande, vad handlar det här om? Och jag tror att det kommer att kunna vara väldigt välsignat om vi förstår det, att det är för änglarnas skull. Änglarna kanske blir hindrade i sitt arbete, för de är utsända för deras skull som ska ärva Guds rike. De kan inte utföra sina tjänster för de heliga, därför att de blir störda. Du vet att mannen har ingen annan över sig än Gud, men det har kvinnan. Och på mänskligt sätt så måste hon då ha någonting på huvudet för att visa sitt bemyndigande, att hon har rätt att be till Gud. Hon har rätt att profetera. Hon har rätt att agera i församlingen. Och då gör hon det inte därför att hon är upprorisk emot skapelseordningen, utan därför att hon, fastän hon böjer sig för skapelseordningen, så kan hon agera i Guds församling. Förstår ni? Det är det handlar om. Och därför är det noga. Och jag vet att vi är ett utdöende släkte som har någonting på huvudet. Men jag skulle önska att någon kunde vara så mjuk i sitt hjärta och ta emot det här ordet genom Guds ande. Och jag vill inte döma någon, det är inte det handlar om. Men jag vill ta fram det Gud har lagt på mitt hjärta. För jag har ett ansvar att bära fram det. Och jag upplever att jag måste göra det. Och därför vill jag också att vi ska förstå att vi i församlingen borde vara en motvikt till all den upproriskhet som finns i världen. Så att inte vi faller i samma dike som alla andra och menar att det inte finns någon skillnad mellan könen. För det finns det. Gud har skapat det så. Han har gjort det så. Och då önskar jag att vi skulle kunna framträda på ett sånt sätt att vi verkligen demonstrerar vår olikhet i allt. På alla sätt. Också i vår klädsel. Alltså, men det finns ju fortfarande kläder som är vikta för kvinnan. Tänk om vi kunde upprätta det här. Vilken makt och kraft det skulle bli i församlingen. Jag tror att det här är väldigt viktigt. Och jag tar en väldig risk när jag säger det här. Men jag skulle önska att Guds ande kan levande göra det här för allas hjärtan, så att vi var och en kan bedöma och döma om det här. Alltså är det inte viktigt att vara olik, så är det inte det. Men det tror jag att det är så viktigt att vi i församlingen verkligen är en motkraft till allt detta som vill utplåna skillnaderna mellan könen. Fortfarande är det kjol som gäller om en man ska försöka klä ut sig till en kvinna. Men kvinnorna själva går sällan i kjol. Men jag tycker att vi borde göra det. Just för att demonstrera vår olikhet. Mycket, mycket mer än vad vi gör nu. Och då pratar jag om en kjol värd namnet. Och jag tror att här kan vi finna en Guds väg. Och det här är ju inte allt som det handlar om när det handlar om att låta sig helgas i Guds ord. Det är en liten bit. Men det finns så mycket här, för det handlar om att ta avstånd ifrån allt som inte behagar Gud. Det handlar om att göra Guds vilja och visa Guds vilja i vårt liv och i vårt leverne, i vårt sätt att vara. Så att verkligen att vi är uppriktigt trogna Guds ord, en uppriktig trohet mot Kristus. Vi måste helga oss i kraft av ordet. Det står ju det i Efeserbrevet 5. När det handlar om det här så står det då 26 och 27 versen. Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne genom att rena henne medelst vattnets bad i kraft av ordet. Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck och skrynka och annat sådant, fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. Detta är församlingens... Så skulle det vara med församlingen, att Gud får helga i ordet, att han kan ställa fram församlingen så som helig och ostrafflig. Jag vet inte om jag har kunnat förmedla det här på ett sätt så att ni förstår att det är Guds ande vill... Guds ande vill göra någonting i församlingen. För i fortsättningen av detta Korinthierbrevet så kommer ju då brödsbrytelsen. Och där står det om att på ett ovärdigt sätt ta emot och äta utav detta. Så om man gör det så är det många sjuka och svaga ibland där, står det. Och jag vet inte om det är det som är problemet för oss. Men helt klart är att vi behöver renas i hans ord. Badas i hans ord. I vattnets bad i kraft av ordet. Det är ju ordets vatten det handlar om. Att renas i detta. Om vi ginge till doms med oss själva så blev vi icke dömda, står det. Första Korinthierbrevet 11 och 31. Sen kommer då kapitlen om andens gåvor och dess rätta bruk. Det talas om kärlekens kapitel och det talas om tungomålstalet och profetian och vilka olika tjänster och gåvor det finns. Och det talas om att allt detta ska ha församlingens uppbyggelse till mål. Och så står det sen då om de dödas uppståndelse. Så att det handlar hela tiden om det nya livet. Det nya som Gud vill redan här och nu visa i församlingen. Och i psalm 48 så står det att gå omkring Sion, vandra runt därom, räkna dess torn, ge vakt på dess murar, skrid genom dess palatser så att ni kan förtälja därom för ett kommande släkte. Det handlar om Guds församling. Den är en stor, helig stad. Stor är Herren, högt lovad i vår Guds stad på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig hela jordens fröjd. Berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. Icke kan den stad döljas som ligger på ett berg. Detta är vår uppgift här i tiden, att vara denna stad, detta ljus som lyser i mörkret. Amen.